välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 120. Man kan ju tro att det är sommarlov fortfarande, och det är det väl för några i den här podden som fortfarande har sommarlov. Men som det heter i den här världen vi lever i, basketball never stops. Så idag så springer vi igenom allt från U18-EM på här sidan. Vi pratar Elliot Kadå mot alla andra typ supertalanger vi har haft i Sverige genom tiderna på framförallt point guard-positionen. Vi ska släppa loss vår egen 3x3 SM-guldvinnare Lojsan, Louise Noaksson, på hur det gick för våra U17-lag i 3x3. Addis har gått till jobbet på en gammal hederlig bänkarkatte. Vi saknar ju förstås Henrik Johansson idag, för han ägnar sig åt något så bizarrt som att coacha ett lag i Superettan. Kan ni fatta att han... Bänken ledde honom till Superettan. I norrort. Det är fan i mig skakande. Förr eller senare så tror vi dock att han kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. Men inte idag. Och sen så ska vi hinna med en liten kort, bara sådär en liten teaser inför VM-kvalet 25 augusti då Sverige möter Tyskland på Hovet. Det blir väl förstås så att det är nästa avsnitt vi kör en lite mer gedigen genomgång på det där. Men vi måste ju börja hypa lite grann, för vi ska ha fullsatt på Hovet och vi ska spöa tysken. Svårare än så är det ju inte med det. Hur är det med dig, Addis?
Det är bra med mig faktiskt. Känns skönt att vara tillbaka. Jag tycker att vi ändå, du sa ju basketball never, vad sa du, stops, sleeps, någonting sånt.
Stops,
ja, precis. Och det stämmer ju, vi har ju lyckats fylla hela, vi har ju fortsatt hela sommaren liksom. Och nu känns det som att vi går ur sommaren och närmar oss hösten. Och hösten betyder basket.
Exakt. 120 veckor, 120 avsnitt i rad. Som sagt, det är inte bara basketball that never stops. Bänken ljuger aldrig and never fucking stops. Nick, hur är det med dig?
Alldeles utmärkt, alldeles utmärkt. Tillbaka, ännu ett avsnitt. Härliga tider, let's do this.
Och Lojsan, hur är det med dig?
Det är bra här också. Lite trött, för jag försöker få tillbaka rutiner inför jobbvecka nästa vecka. Men annars är det bra.
Okej, jobbvecka och dessutom kanske dags också att börja träna inför säsongen med högst på SPL-dagen.
Exakt, jag och alla andra guards i laget.
Men det här måste ju vara oerhört inspirerande för dig. Konkurrens är ju utvecklande, säger du, och nu måste du vara bra på träningarna för att få spela.
Så är det, absolut. Jag tror att det bara kan vara gynnsamt, i alla fall som du sa på träningar, så får vi se hur vi löser matcherna.
Exakt. Nick är on record med att tvivla lite grann på det här, och du är on record med att se hur Selma löser och du löser. Det ska bli jätteintressant att se. Men Nick, ska vi gå då till U18-EM som ju då, alltså herrarna då, U18-herrarna spelade ju då någonting som man väl får kalla för, ja, BEM då, då. Det var ju inte så att säga den bästa EM, men man, genom att slå Danmark i finalen så vann Sverige där och flyttas upp då till A-gruppen nästa år. Take it away, Nick.
Ja, Sverige vann BEM U18. Otroligt kul faktiskt. Med tanke på hur laget spelat under Nordic Cup, den här turneringen innan EM. Men sen även de första matcherna. Jag tänker matchen mot Österrike, dålig första halvlek. Sen matchen mot Belgien som man torskar ganska komfortabelt. Det såg otroligt hopplöst ut. Sen mötte man Cypern som man slog. Och sen mot Finland, man ligger under stort två gånger, kommer tillbaka. Och sen efter det förvandlas det laget till ett helt nytt lag som spelar otroligt bra. Promenerar sig fram till guldet egentligen.
Alltså nu måste jag avbryta dig här, Nick. Alltså jag är faktiskt djupt besviken på dig. För att du inte säger som det. Vi pratade ju om det här i förra avsnittet. Vi vet ju vilka det var som vann där BM:et åt Sverige. Vi vet att det var bänkvärmarna som kursade dem genom att kvadda då Elliot Kadå och hans försvar. Och liksom, the curse levererade. Vi har, efter 118 avsnitt, i det 119 så hade vi lärt oss hur vi ska använda oss av cursen. Så vi ska claima det här guldet. Varsågod, nu kan du då fortsätta igen, Nick.
Ja, the curse funkar 100% alltid. Vi är otrolig statistik med oss. Nej, men vi var ju väldigt kritiska, och det märks att de tog åt sig kritiken faktiskt. För direkt efter den här Finland-matchen, det kan inte ha gått mer än 5 minuter, så la deras coach upp ett inlägg och taggade mig liksom. Men det, som där är bara roligt liksom. Sen tycker jag att min kritik var befogad, men sen när jag såg hur bra de spelade efter det, så bad jag om ursäkt, bla bla bla. Men det är bara kul liksom. De vann ju, alla vi är glada. Och jag tycker något som är väldigt glad, man ska vara väldigt glad över, är framförallt Tunde Fasasis genombrott. Han har varit ruskigt bra, snittat 20 poäng per match. Skadade sin hand i sista matchen, men han fick ett mega genombrott. Uppmärksammades av Jonathan Givony, en väldigt känd NBA-scout som lever på att scouta liksom folk. Så...
jobbar ju på ESPN och har Twitter-handle Draft Express, för det är hans gamla. Han har ju hållit på med det här med att scouta inför, alltså, NBA-draften i många, många år, och har ju scoutat väldigt mycket i bland annat i Europa då. Och han, som sagt, uppmärksammade ju både Tunde Fasasi och Elliot Kadå, minst sagt, ifrån den här turneringen.
Ja, och liksom... Många har sagt, jag säger inte vilka, men många har sagt, men vadå då, det här är ju bara BEM. Grejen är att jag tycker att de här matcherna, och att vinna de här B-turneringarna, är otroligt värdefullt. För att nu kliver du upp och möter mycket bättre landslag. Och något folk måste förstå är att ungdoms-EM fungerar inte som AEM. I ungdoms-EM har du bara 16 landslag i A-divisionen. Och där har du Frankrike, Spanien, Grekland, jag vet inte, Serbien, Litauen. De är ju nästan med alla år. Och så är det några få länder som turas om och hoppar in och ut på de här sista platserna. Förstår ni vad jag menar? Så man tar ju ett kliv liksom. Man är topp 16 i Europa. Det är jättestort. Vi är inte en stor basketnation. Så den här framgången är enorm i min bok. Och nästa generation som kommer in och spelar EM kommer att få chansen att möta de allra bästa. Och vi vet att det är väldigt utvecklande för en ung spelare att få möta de allra bästa spelarna.
Vi ska säga det också apropå Tunde Fasasi, att stor shoutout till att börja med för att du var så bra i turneringen, men också lycka till och krya på dig nu och rehabba, för det var ju så att han blev skadad i finalen, och om vi inte är helt fel underrättade så bröt han handleden, och det var något ledband som gick också. Det var en rätt seriös
skada. Två frakturer och handen ur led.
Mm. Men han är ung och han har gått läkkött och det var skotthanden och allt det där. Men normalt ändå så pratar vi om att han behöver gips i 5-6 veckor. Och sen så efter 12 veckor så ska han, om allting går som det ska, i princip vara good to go igen. Så vi räknar med att du kommer tillbaka, Tunde.
Ja, vi får inte heller glömma att... Vi får inte heller glömma att Mikko Rippinen och Stefan Jovanovic pratade om just honom för ett år sedan i ett poddavsnitt här i Bänkvärmarna. Då hade jag väldigt lite koll på vem han är. Men både Stefan och Mikko hyllade honom och sa att han är riktigt bra liksom. Så de två vet vad de pratar om. Tunde har verkligen gjort bra ifrån sig. Men det gjorde även William Kermouri, och vi nämnde Elliot Kadå. Och det laget hade några bigs som växte under turneringen, som hade svårt att fånga bollen de här första matcherna. Men sen mot slutet gjorde bra ifrån sig. Så häftigt gäng, talangfullt gäng, kul med vinsten.
Det var ju också så att Elliot Kadå, som vi har pratat om, han blev hela turneringens MVP. Och han då, får man väl säga lite grann i alla fall, i Tunde Fasasis frånvaro så tog Elliot över totalt och hade i finalen mot Danmark 36 poäng på 11 av 15 från golvet, 12 av 15 från straffkast, 5 returer, 4 assist, 4 steals. Förvisso också 6 turnovers, men ja, det är en ganska skaplig aktivitet måste man säga. Och det leder väl oss in på en diskussion som vi har sett på Twitter här några dagar om Elliot Kadå, så att säga, var han står sig i den här... Hur talangfull är han? Liksom, är han vår främsta talang någonsin på point guard-sidan? Eller vad, du har ju resonerat lite grann om det här, Nick.
Ja, och väldigt många håller inte med mig, men jag har förberett mig med jävligt mycket fakta. Jag har snackat idag med folk som har coachat honom, som har spelat mot honom, Och nu pratar jag om Rudy Bamba, som har coachat honom och som har spelat mot honom för att liksom få bättre förståelse på hur bra Rudy Bamba var när han var 18 år gammal. För det är det folk ser. Så snabbt, jag skrev ju en tweet om att Kadoa är största talangen på poängarpositionen. Och så hoppar folk och ser Rudy Bamba. Och så är det skölden, du nämnde ju bland annat Ludde Håkansson. Och jag vill få bort Ludde Håkansson från den diskussionen. Bara för att det känns som att Ludde är... Han är inte rent talang, han känns som en träningsprodukt, om du förstår vad jag menar. Ludde har aldrig varit den här superexplosiva hyperatleten som liksom, aha, okej, om allt löser sig så kommer den här snubben spela i NBA. Så har man aldrig tänkt kring Ludde. Håller ni med mig eller är ni inte med mig på den här punkten?
Alltså det var ju faktiskt ändå så att han, som sagt, som 16-åring så snittade Ludde typ 15 i Albert Schweitzer, som alltså är en turnering för landslag som lite slött så där har kallats, typ VM för 18-åringar. Det är väl en inbjudansturnering, tror jag, men alltså väldigt, väldigt många väldigt, väldigt bra spelare med. Och när han var 18 så snittade han ju typ 25-6 i Albert, yes, Schweitzer. Och snittar man 25-6 i Albert Schweitzer och dessutom har startat för ett lag i senior-EM som 17-åring, så tycker jag man, då måste man nog säga att, alltså, var det än är så har man ju någonting som gör att man är så pass bra och så pass intressant. Sen håller jag med om att Ludde har kanske, så att säga, andra egenskaper än de som man förknippar med en supertalang, alltså typ då alla Rudy Bamba eller för den delen Eliud Kadoa också.
Precis, men då kan vi säga att det är de tre. Okej, du har faktiskt rätt. Ludde ska inte bort från den här gruppen. Så där har vi de här tre personerna som vi kommer att prata om. Men jag vill ändå fokusera på Kadoa och Rudy Bamba. För att, som sagt, många har sagt att Kadoa är inte på Rudys nivå i samma ålder, bla bla bla, whatever. Så här är det. Jag ändrar mig om det där med atletismen. Nu har jag faktiskt pratat med folk som har mött honom och coachat honom, som har sett båda, och alla är överens om att Rudy var mer atletisk. Vilket låter jävligt sjukt, för Elliot är otroligt atletisk. Men okej, jag köper det. Jag måste ju lyssna på folk. Om det är konsensus där, då var det mest troligt så. Återigen, jag bodde inte i Sverige när Rudy var 18 år gammal. Jag har inte så bra koll. Det kan jag köpa, fine. Men det är något som många inte riktigt tar med i den här ekvationen. Och det är att Rudy Bamba, trots att han var en väldigt bra passare och kunde slå den här avgörande passningen som få andra, så har alltid varit otroligt jävla reckless. Och det kan alla som har sett honom spela vittna om. Att han var liksom en turnover machine. Hans liksom hans skottval var alltid väldigt suspekt. Och han sköt ju typ aldrig över 42% från golvet i sin karriär av en anledning liksom. Rudy var ju, han var ju en flashy spelare. Medan om ni såg den här matchen, så såg ni att Kadoa är väldigt lugn och poised. Och det tycker jag är väldigt viktigt i den här diskussionen. Jag kan köpa att Rudy var kanske större fysiskt talang, men vi måste också ta in liksom, hur bra är du som point guard? Och jag kommer citera min polare Terrence Oglesby. Jag vet att Terrence ibland kan säga helt sjuka saker. Och nu jobbar han jobbar ju som college basket expert nu. Han sa till mig så här: Rudy var större talang, men Elliot har bättre förutsättningar att bli professionell basketspelare på hög nivå. Och jag tycker den beskrivningen är väldigt bra.
Jag känner en sak som jag tycker att folk alltid har glömt bort med Rudy faktiskt, om man, som inte heller är en sån här traditionell talanggrej, det är hur för jävla bra han var i försvar när han hade lust.
Yes. Och
alltså om man tittar på dels då när han spelade i Solna och de tog hem SM-guldet mot Luleå, då spelade han väl med
Brandon McKnight.
Alltså de käkade Luleå totalt i försvar.
Yep. Jag kommer ihåg
när Rudy spelade i landslaget med Thomas Massamba, då mötte vi för sig skitlag när vi spelade det här kvalet till EM-kvalet 2011. Men alltså det var faktiskt så att på landslagsnivå så hade folk problem att få bollen över halva plan mot Rudy och Thomas. Alltså Rudy var en grym försvarare, trots att han i sammanhanget är relativt liten. Jag för mig att han är listad som 1,78. Han kanske var 1,80, men han var inte mer än så i alla fall.
Och där är något som jag också tänkte ta upp, att Rudy är mer att han är ju större liksom atlet, och det där med försvaret är också viktigt att påpeka, för att nu vill du inte låta som någon som konstant hypar och Elliot Kadoo, för ni vet jag har skrivit i gruppen, jag har varit väldigt kritisk mot Elliot Kadoos försvar i början av turneringen och hans kroppsspråk. Så det är inte så att jag är någon jävla cheerleader här, utan jag har varit kritisk. Jag försöker ändå vara ganska objektiv här. Han har sina svagheter. Elliot är också väldigt liten. Han listad som 1,85. Jag kallar tvek på den. Men samtidigt, han gör ju så många saker på en otroligt hög nivå, och han har ju den här point guard poisen. Han vill slå hockeyassisten. Det är nästan det som jag är mest imponerad av. Han har blick för spelet. Rudy vill inte slå hockeyassisten. Han ville slå den avgörande passningen för en flash assist, och det var han jävligt bra på. Men samtidigt så var det ett problem i hans game också. Det var ju både på gott och ont. Så jag upprepar det min polare Terrence sa. Rudy var kanske bättre, större rent talang, men Elliot har mer verktyg i sin låda för att bli proffs på hög nivå.
Men jag måste, alltså, nu nämnde jag ju då Rudys försvar, men jag måste säga, jag tycker faktiskt Elliot Kadoos försvar i semifinalen och finalen var ju också på en helt annan, nu såg inte jag så mycket av turneringen innan, jag har bara sett en del klipp så där som, ja, men där han såg lite ointresserad ut i försvar, men däremot så såg han ju mer intresserad ut i semifinalen och final, och då stod det ju klart att han kan ju spela försvar han också.
Ja. Alltså när han bestämmer sig att spela emot en, ingen går förbi honom. Men det är det som är lite red flag. Du ska inte vara 17 bast och aha, nu ska jag spela försvar, nu ska jag inte spela försvar. Det får inte vara så, utan liksom, du måste ju göra det på heltid. Det är så man spelar basket i Europa. Sen min kompis James Pedersen skickade ett sms till mig i början av turneringen och sa att det märks att Elliot Kadoo lider av det där AAU-basket, basket och uppfostran liksom, en mot en, inte röra sig bra utan boll, inte alltid ta försvarsspelet på allvar. Så ska han debutera i A-landslaget inom kommande året eller två åren, då måste han in och spela riktigt bra försvar matchen igenom.
Men en fråga där.
Yes.
Ludde var ju med när han var 17 i A-landslaget. Yep. Vad är det som gör att Kadoo inte är med nu? För han är ju i samma ålder, tror du?
Ja, jag kan faktiskt svara på den frågan genom att upprepa det jag sa nyss. Så Ludde drog till Barcelona väldigt tidigt och lärde sig spela liksom seriös Europabasket. Och det är därför han kunde komma till träningslägret och liksom inte se lost ut. Medan Elliot spelar high school basket i USA i New Jersey, och liksom han har ingen aning hur man möter liksom vi mötte Grekland, Ludde fick spela försvar på Spanolis. Elliot Kadoo skulle inte ha en jävla aning om hur man gör det liksom. Så, och det är ju många som såg träningarna när Elliot var med där i höstas. Säger de liksom, han slaktar ju alla emot en övningar och så vidare. Men när det är dags att spela 5-5, han är ju liksom, det är ju ett helt annat tempo. Han hänger inte med, vilket inte är konstigt. För han spelar inte den här basketen. Det handlar om att Ludde alltid varit mer mogen och mer proffsig. Och Johannes Wohlert skrev en bra sak på Twitter. Han sa ju att Ludde är en av bästa svenska basketspelare någonsin, och han är ju fan det. Alltså han har ju förtjänat det med sitt spel de senaste åren. Konstigt med tanke på att Johansson sa att han överskattade för typ 2 år sedan. Men jävla vilken resa han har gjort sen dess.
Det är cursen,
exakt. Men vilken resa han har gjort liksom. Han har ju gått från att
vara cursen och kniven i ryggen, det är aldrig fel.
Nej.
Men det var inte helt obefogat, för han var ju faktiskt ojämn. Men han har verkligen lyft sitt spel till en helt annan nivå. Och ja, han var stor talang, och han har ju levt upp, även fast han kanske inte riktigt levt upp till det maximala hoppet vi hade om honom, så har han fan varit otrolig alltså i landslaget. Otrolig.
Definitivt.
Men sista grejen om det här med Rudy, jag tänker så här också, att alltså när jag tänker på Rudy, han kom ju fram, jag tror han gör sitt första år i ligan typ 05 kanske, något sånt.
Nej, han debuterar 03 eller 02-03 tror jag i Stockholm.
Ah, shit, ännu tidigare, ja precis. Ja, skitsamma. Det här, alltså som sagt, kollade man basket i Sverige då? Alltså point guards fick ju knappt liksom köra pick and roll och alltså jag menar, tänk dig han i ett så här spaceat anfall komma fram idag. Jag tror att, alltså han hade haft helt andra förutsättningar. Point guards spelade inte som de gör idag, om du förstår vad jag menar. De har inte den friheten. Det var helt annorlunda. Han skulle ju dribbla, hans, jag kan tänka mig att hans jobb var, du ska få upp bollen liksom över halvplan, passa till någon och så ska man springa liksom i ett sätt, typ. Uh-huh. Förstår du? Det var ju typ så då.
Det var så.
Liksom, jag har hört folk som spelar på den tiden som sa att alltså, jag fick inte ens skjuta off the dribble. Fick inte. Alltså, okej, okay. Det är ju otänkbart idag. Att en point guard inte skulle kunna få göra det.
Det där med pick and roll i mitten om och om igen som alla i världen spelar nu, det var inte en grej 2003. Nej. När Rudy kom upp, så är det.
Nej, och tänk dig med hans atletiska förmåga och liksom det hade varit, ja, oh, shish. Han hade varit helt galet fast, i så här space up goal.
Jag tror att Rudys största problem var ju att han inte hade stödsystem runt omkring sig utanför planen. Han hade kunnat lyckas i vilken era som helst om han hade liksom haft det bra utanför planen. Förstår du vad jag menar? Hans game är ju trots allt tidlöst. Mm. Rudy var ju fan monster när han var som bäst. Men, ja.
Sen ska man väl också komma ihåg att alltså, av vilka skäl det nu än var, så hade ju Rudy också lite skadeproblem. Jag vill minnas att han liksom återkommande drabbades av hamstringproblem. Det är ju möjligt att man hade kunnat göra någonting åt det där om det här stödsystemet du pratade om hade funnits, som man hade alltså kunnat sköta om det här på ett bättre sätt. Och sen så var det väl dessutom också så att Rudy var ju stjärna, så du bara sjöng om det redan då. Och han gjorde ju inte nödvändigtvis alltid som coachen sa, om det nu var så att coachen hade sagt att du ska ta bollen över halva plan och få in oss sitt sätt. Rudy sköt från studs, Rudy tog den till korgen, Rudy slog en assist. Han spelade ju helt enkelt därför att han kunde, för att han var så pass bra. Men jag tror också att det här innebar att kanske då en del av de här skadeproblemen kan ju möjligen också ha varit sådana att liksom, vi behöver ett Rudy spelare. Han får liksom play through pain, medan i en annan era, ja men liksom, han kanske inte behöver spela om, för han spelade ju i Luleå liksom en period, han kanske inte behöver spela om man möter, ja men inte vet jag, liksom vad det nu var för lag borta en kväll i november. Vi kanske kan ge honom en vecka av så han får rehabba. Liksom. Nu fick han spela. Och sen så höll det inte och så var han borta i 3 veckor. Ja. Så det är ju... ja, det är ju som det är med det. Men som sagt, sen är det ju också så. En skillnad är ju också med... Om man tittar på Rudy och Ludde. Och kanske om man tittar också då på... situationen för Ludde när han kom med till EM 2013. Ja, vi hade Kenny Grant och vi hade Thomas Masamba. Men sen så hade vi ju faktiskt ingenting, som jag minns i alla fall, bakom dem som det liksom var självklart att Ludde inte skulle liksom kunna gå förbi. Och sen när Ludde då kom till det här träningslägret efter att ha varit i Barcelona i 2 år och dominerat då på, och liksom faktiskt nosat på Barcelonas A-lag, det var ju en anledning till att man tog dit honom till det här träningslägret, så var det ju faktiskt så att på träningslägret var Ludde så pass bra att det var liksom ingen snack om att han inte skulle vara en av 12 som fick åka till Slovenien. Och där har väl Rudy då nackdelen att precis när han kommer fram och skulle liksom ha kunnat vara aktuell för att göra någonting som Ludde, då hade vi Kostas Flevarakis som ju var struktur, 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 försvar, försvar, försvar. Vi ska inte släppa in mer än typ 60-65. Det är vår chans att vinna basketmatcher. Så hade vi, och dessutom då om man ska vara helt uppriktig, så hade vi inte heller kommit riktigt så långt. Vi hade helt enkelt ett sämre landslag då än vad vi hade senare. Alltså vi hade några bra spelare, men vi hade inte riktigt liksom ett landslag som var färdigt, utan vi nötte oss ju fram och försökte försvara oss till framgångar. Vi kom nära, men vi kom ju inte hela vägen.
Nej, vi har mycket bättre landslag idag än vad vi hade då. Det kan man lugnt påstå.
Ja, men som sagt, det är intressant med de här supertalangdiskussionerna. Det blir ju också dessutom så att vi vet ju hur det gick för Rudy, vi vet vad Ludde är idag, men vi vet inte vad Kadå är. Det ska ju bli otroligt intressant att följa Kadå, för att han har potential, det är väl ganska uppenbart.
Och det är en, förlåt, Skölde, en sista sak. Ge mig 30 sekunder. Något som jag har stört mig på är liksom, snacket går ju på exempelvis Facebook. Ja, men Kadå, han har ju bara spelat BM liksom. Han har ju inte mött, titta, Rudy har spelat Eurocamp och Albert Schweitzer. Lyssna allihopa. För 2-3 veckor sedan var Elliot Kadå med i P-Jam där alla bästa spelare i USA samlas. Och då menar jag, googla vem som helst som har varit liksom 1-2-3 i NBA. Låt oss se, vem var förra året? Paolo Banchero. Googla P-Jam Paolo Banchero så kommer ni se att han har varit med. Så Elliot Kadå är med, inte med Europas bästa, han spelar med världens bästa i hans ålder. Och han är konsensus, en av bästa spelare i turneringen. Så jag vill inte höra det där om att, ja, men han BM, hahaha, alla kan ju dominera där. Det där snacket håller ju inte och stämmer inte. Han, en anledning till att han är rankad så högt är ju att han sommar efter sommar spelar i EU-basket och gör bra ifrån sig liksom. That's it. Jag ville bara avsluta med det.
Jag kan bara tillägga där att i den här turneringen där Sverige kom tillbaka och slog Finland, så hade ju Finland Miro Little som är deras supertalang. Och Miro Little var ju faktiskt med och fick se golvet mot Sverige. Så yes, ja, han hade 15-14-1 mot Sverige i den matchen som de förlorade. Kadå var bättre än honom i den matchen.
Nej, jag tycker först och främst Little hade 12 poäng. Jag fick en 3 som hans lagkamrat satte. Men Elliot var inte bra den matchen heller. Så de två gjorde ingen bra match. Men ja, Little är också en legit NBA prospect. Alltså det är många som säger att ja, han kommer att gå. Han kommer gå ett år på high school, sen ett år på Baylor, sen rakt till NBA. Så ja.
Han har ju fördelen att vara lite större också. Han är väl närmare 1,90 eller kanske till och med över 1,90.
Ja,
han har ju en viss fördel ur det perspektivet. Men ja.
Yep.
Ja, nästa. Lojsan, du är ju vår 3x3-expert. Vad händer?
Ja, men det är så att vi har U17-landslag. Damer och herrar som varit iväg i helgen och spelat i Ungern. Och där lyckades våra damer tar sig till EM. Första laget att kvala sig till EM i Sverige i 3x3. Så det är fruktansvärt roligt. Och de har haft en toppen, vad ska man säga, förberedelse inför den här turneringen. De har spelat många Sverige-turneringar och jag spelade mot dem i SM. Det jag även sa i intervjun efter våran final att de här är framtiden i 3x3 och det visade de i helgen. Så det är fruktansvärt roligt att de tog sig till EM som spelas i Grekland i början på september. Sen spelade herrarna också. Men de förlorade tyvärr finalen med 1 poäng mot Estland. Så det var väldigt surt. Men de gjorde också en väldigt bra turnering och visar att de är på gång. Så 3x3 kanske börjar visa sig lite mer nu. Det, om man såg matcherna så var det väldigt bra basket. Jag var på bröllop på lördagen, kom hem mitt i natten, tittade självklart på matchen innan jag gick och la mig. Gick och la mig väldigt lycklig.
Men vad tänkte du?
Ja, visst. Vad sa du själv?
Så när är det EM går?
Jag tror det är 2-3 september i Aten i Grekland. Så det var ett förkval, det som jag har spelat tidigare men tyvärr inte lyckats ta mig vidare från.
Men vad har vi för, alltså vad är det för spelare som är med i laget som gick dit?
Kajsa Levin som spelar i Alvik, Josefin Enander som spelar i Södertälje, Hanna Soltest som spelar i Vätterbygden och Julia Eltzer från Fryshuset.
Känner du att det här är 3x3-spelare eller att de, alltså förstår du vad jag menar, är det liksom framtida specialister eller är 3x3 liksom en sidosyssla vid sidan av 5-5?
Jag hoppas verkligen att de fortsätter, för så som de spelade i helgen så visar de att de är 3x3-spelare. De läste spelet på ett väldigt bra sätt, de spelade superbra försvar, var aggressiva och ja, men det var verkligen 3x3-spel på dem. Och de hade inte gått vidare om de inte hade haft det i sig. Så jag hoppas verkligen att de fortsätter med det här och inte bara har det som en ja, sidosyssla någon gång ibland liksom på sommaren, utan kan bygga på det här.
Mm, mm.
Och sen får man se vad som händer i Sverige och med förbundet och hur det blir, ja, men efter detta, eller denna sommaren. Det får man ju se sen, men nu har de ju, eller nu har ju Sverige visat att man kanske är några att räkna med. Så får vi se hur det blir i EM, men man måste ju börja någonstans, och det här är ju ett väldigt bra, nu tappar jag ordet för det, men ja, väldigt bra på att det har, att det funkar och det går liksom. De har haft en Louise, sommar att förbereda sig.
Louise, här kommer en hattig. Du kommer vara förbundskapten för 3x3-laget i framtiden. Du verkar vara jävligt insatt och du har spelat själv. Jag kallar definitivt att det kommer hända.
Man ska aldrig säga aldrig.
Nej. Alltså det är ju givet. Det är givet. Du verkar brinna för det liksom. Du gillar det.
Ja, men det gör jag. Absolut. Det är dedication.
Ja, det är bra.
Det är
bra.
Dags att du sadlar om, Louise, och släpper Högsbo, kliver in på 3x3 heltid.
Ja, vi har ju ändå bara guard, så de klarar väl sig utan mig i år.
Ja, exakt.
Ja, det är de verkligen. Utan dig och två till. Utan dig och två till.
Ja, jag kör coachning i år då. Skit det här.
Verkar kanske lite tidigt. Ja. Det ska, som sagt, det går i Aten 2-4 september. Det jag ändå tänker lite grann, eftersom jag råkat jobba lite grann med såna här frågor, det är ju det att uppenbart är ju att svenska föreningar och alltså att man på något sätt behöver jobba lite grann med det här med att få fram 3x3-turneringar i Sverige så att det blir fler som spelar. För det är också, tror jag, att alltså, oberoende av allting annat, så är ju även 3x3 när man spelar på sommaren och man är utomhus, så visas ju sporten upp. Och att man utnyttjar en del av de här citationstecken 3x3-streetplanerna som har byggts lite här och där i svenska städer, att det är fler som spelar, och att man, alltså nästan alla städer har ju någonting, någon form av festival eller kulturvecka eller liksom vad det nu än är. Och det är ganska enkelt att smälla upp en vettig plan i samband med det här och få till en turnering. Det gäller ju bara att man har en förening som vill göra det, att man kan få dit lag, att man alltså kan skapa en hype.
Mm.
Och förbundet har ju haft folk som har jobbat lite grann med det här på någon form av projektbasis. Och det går väl lite grann upp och ner, men jag känner lite grann som du att det här är en OS-sport. Här skulle man behöva lite grann en strategi, och man skulle se det som också faktiskt ett sätt att marknadsföra sporten i sin helhet. Både liksom 3x3 och 5x5, visa upp den, synas liksom, take it to the streets. Det tror jag är en klok satsning för både föreningar och förbund att göra.
Mm. Håller med dig. Och oftast när det är sådana, eller när det är 3x3-turneringar på somrarna, och säga att det är mitt i stan eller på ett torg, och det är folk som går förbi, så är det oftast väldigt många som stannar och tittar och undrar, åh, men vad är det här? Och sen så stannar de 2-3 matcher för att det är kul att titta på. Och även om det då är 3x3, så kanske det är någon som får upp ögonen för basket och kanske börjar spela 5-5 sen. Så att definitivt, jag tycker inte att man ska... Det är klart att det är ju på ett sätt olika sporter, 3x3 och 5-5, men det är ju fortfarande basket. Att det ska liksom kunna gå och arbeta tillsammans på något vis. För vi vill ju att basketen i Sverige ska bli större.
Exakt. Som sagt, 3x3-evangeliet kommer vi att fortsätta predika för. Men nu, Nick, så är det ju så att din arbetsgivare som du får betalt av, till skillnad från bänken, var är alla sponsorer? Har ni inte hajat? Men hur som helst, din arbetsgivare har ju haft en intervju med Jeff Taylor. Du hade ju fel i det här. Du kallade ju att han skulle vara med i landslagstruppen till VM-kvalet. Det var han inte, men han har däremot blivit intervjuad av SVT och hade en del att säga där. Du ville säga något om Jeff Taylor i samband med det här med VM-kvalet. Kör!
Ja, exakt. Alltså, så här är det. Jag sa ju jag fick ju leverera några citat för SVT, och jag sa ju att Jeff Taylor har noll tävlingsinstinkt.
Jag tycker att det var fel, men det är en annan sak.
Nej, jag tänkte precis se det. Det jag menade var att han har ju noll tävlingshjärta när det gäller landslaget. Såklart så är han en tävlare. Han kom ju till NBA hela vägen från Sverige liksom. Jag fattar ju det. Han skulle aldrig ta sig så långt om han inte var en otrolig tävlingsmänniska. Men däremot så tycker jag att när det gäller landslaget så har han verkligen haft noll tävlingshjärta, är nog det jag ville komma åt. För att han har ju dissat landslaget många gånger om de senaste åren. Och många gånger på ett sätt som jag tycker är bara skumt liksom. Som exempelvis den här träningen han gjorde med landslaget 2019. Och sen bara, det var så jädra konstigt. Och sen även, jag sa ju liksom det där om att hela basket-Sverige har dansat runt honom och på tårna. Och alla vill att han ska komma tillbaka. En stor anledning till att Hugo Lopez anställdes som coach var ju för att, okej, okay, Jeff Taylor har haft honom i Real Madrid. Om man ska göra en comeback, då kanske vi kan hålla den dörren ännu mer öppen genom hans. Så förstår ni vad jag menar? Det känns verkligen som att folk konstant går på tårna runt honom för att verkligen se till att det ska hända. Och så händer det aldrig. Men jag blev glad av att han gjorde intervju med SVT. Han sa ju att han kan tänka sig göra en comeback, vilket inte var fallet förra året när han gjorde en poddintervju med BC Luleå-podden, då han sa att dörren är stängt. Så det är ju bra. Jag vill att han ska komma tillbaka, okej. Tro mig, få människor skulle vara gladare. Vi vet att han är en fantastisk basketspelare. Vi vet att han skulle hjälpa Sverige jättemycket och så. Men ja, det var bara det. Det jag ville komma åt är att tävlingsinstinkt var inte kanske fel. Ja, det var fel uttryck. Utan tävlingsinstinkt när det gäller landslaget. Så var det.
Exakt. Jag tänkte bara nämna lite grann om det här. Det är ju som så att Sverige möter då Tyskland i, när vi börjar om VM-kvalet den 25 augusti på Hovet. Och nu är det då så att Sverige gick alltså vidare från den första gruppen och tog med sig 2 vinster och 4 förluster. Och i gruppen ingår nu då Finland och Slovenien som kom före oss i vår första grupp. Sen tillkommer då de lag vi ska spela mot nu 2 gånger, en gång hemma och en gång borta. Tyskland, Estland och Israel. Och då är det så att vi alltså i en 6-lagsgrupp, 5 av de här lagen ska spela Eurobasket, ska spela EM för herrar om ganska exakt 3 veckor. Men de ska då spela 2 VM-kvalmatcher först. Så vi är det enda laget som inte är med i EM av alla de här lagen. Hur tror du att det påverkar alltså de andra lagen? Alltså att först spela då 2 kvalmatcher i augusti och sen bara ett par dagar senare så börjar EM.
Jag tror att alla de andra lagen välkomnar det. För att det blir ju som att spela träningsmatcher fast med mer saker som står på spel. Så det tror jag de välkomnar, och det ska de göra. Och jag tycker att de här testerna, återigen, så jag är så glad över att vi är vidare, att vi får spela de här matcherna. För att Tysklands lag som kommer hit exempelvis har ju Franz Wagner i laget. Det finns folk som tror att Franz Wagner kan bli en All-Star kaliberspelare liksom. Så det blir ju fantastiskt, helt otroligt. Vilken läxa liksom. Möta Slovenien, vila 2 månader, möta Tyskland. Det är ju riktigt jävla bra. Jag nämnde det för er innan poddavsnittet, men vi kommer ta oss till EM 2025. Alltså, förstår ni hur bra vi håller på att bli? Vi har ju alltså den generationen. Vi avslutade matchen mot Slovenien med 5 spelare som är 96 år och yngre. Vi har ju liksom en Bobby Klintman och en Elliot Kadå. Vi har ju en William Berg. Vi har ju Tunde Fasasi. Alltså Sveriges herrlandslag håller på att bli riktigt bra. Vi måste bara fortsätta med den här coachstaben, bygga helheten, möta landslag som håller världsklass och bara jobba på. Vi kommer komma dit. Och nu är kanske cursed Sverige in i fucking ett decennium av miserabla resultat. Men it is what it is liksom.
Det är chockad att inte Addis har mutat det för länge sedan. Han hade somnat ut. Ja, men apropå det här med Franz Wagner, han spelade i Orlando Magic och var rookie säsongen som gick och snittade 15-5-3 ungefär med ganska vettig procent från golvet, och dessutom då blev uttagen till All Rookie Team. Så han är en viktig del av Orlandos framtid. Hans bror Mo Wagner, som är lite äldre, har varit med förut och som egentligen aldrig gjort något avtryck i NBA, men däremot har varit fantastiskt bra för Tyskland i landslaget då och då när han har varit med. De två är med i truppen i alla fall. Daniel Theis, som ju har spelat bland annat, kanske varit som mest framgångsrik när han har spelat för Boston, han är också med. Och Dennis Schröder, mannen som kanske är den som har tagit det sämsta beslutet vad beträffar kontrakt de senaste åren i NBA, när han tackade nej till budet från Los Angeles Lakers och numera tror jag faktiskt fortfarande är free agent och utan kontrakt, om jag inte helt missminner mig. Men Han skinnade i 38 poäng för Tyskland när de slog Polen i VM-kvalet i juni. Så han är ju fortfarande en spelare på den här nivån, kan man väl konstatera. Så vi får väl se. Det kan alltså bli så att det kommer 4 NBA-spelare till Hovet som Sverige ska möta. Och när vi mötte Sverige senast, när Tyskland lite grann genrepade inför VM, jag hade äran att kommentera den matchen åt Solid Sport. Och ja, då hade vi, dels var vi 0 för 20 från 3. Det tror jag inte kommer att hända igen. The curse be damned. Och sen så tror jag att vi däremot, det vi har haft problem med Tyskland framförallt, är att vi har haft stora problem med deras storlek. Det är ett väldigt stort lag. Alltså de har många som är en bra bit över 2 meter men ändå är liksom rörliga och kan skjuta i bollen utifrån. Till exempel då Franz Wagner.
Och Johannes Voigtman mötte jag när Borås spelade mot Frankfurt Skyliners. Han var i Boråshallen. Och han var jag har inte mött honom. Ni fattar vad jag menar, jag satt på bänken. Men han var ju för jävla
överlägsen. Vänta.
jag hade front court seats.
Du hade court side biljetter till.
Ja, court side biljetter, exakt. Men i alla fall, han var för jävla dominant. Alltså han är riktigt bra basketspelare. Så de har ju otroligt bra landslag. De är bredare än Slovenien. De har inte samma spets, givetvis. Men de är ju mycket bredare än Slovenien. Så det kommer vara kanske ännu tuffare utmaning för Sverige.
Mm. Det var ju också så att Tyskland, alltså med sig 5 segrar från den gruppen. De spelade där bland annat och Israel. Och Estland ingick. Israel har 3 segrar och 3 förluster med sig och Estland har 2 vinster och 4 förluster. Så Estland är väl det lag som på pappret är svagast från den gruppen och de är också minst namnkunniga. Vi får väl se hur det blir med Israel, men de har i alla fall tagit ut deras NBA-spelare Deni Avdija som spelar i Washington Wizards. Han är med till deras trupp till Eurobasket som de ska spela sen och de har ju... Alltså de har ju ändå, de brukar ju normalt ha lag i Euroleague. De har en ganska god baskettradition. Israel är kanske inte liksom ett superlag, men de är värda respekt.
Men vet du vad Skölden? Jag tror att av 3 senaste U20-EM så har de vunnit 2. Och så i den tredje kom de till semifinal. Så Israel håller på att bli en stormakt faktiskt. Det vill jag fan varna för. Mm. De blir bättre och bättre i otroligt hög fart. Så det blir bra landslag att möta.
Ja, det blir intressant. Mycket intressant till att börja med då den 25 på Hovet. Vi ses där. Addis, nu är det slut på utzoningen. Nu får du ta över det här. NBA ska vi prata lite grann om nu.
Mm, exakt. Jag har försökt suttit här medan ni har pratat annat. Och försökt... helt enkelt samla ihop, vad är det som har hänt? Och tyvärr så är det ju inte så mycket. Men ni får väl välja, alltså så här, bänka eller kötta blir lite dumt. För att börjar vi kötta så har vi ingenting att prata om. Men så lite har hänt. Så att bänka allt skulle jag säga. För att jag har typ 4 punkter. Ja, i alla fall. Vi kan börja med den första då. Det kanske är det mest intressanta. Det är ju att det kom en rapport, var det igår kväll eller i förrgår, att Durant har haft ett möte med Brooklyns ägare, Joe Tsai tror han heter. Och där så förtydligade Durant då att de får helt enkelt välja mellan honom eller då att mellan honom eller Nash och Sean Marks som är GM då, coach och GM då respektive. Så vad säger vi kring att Durant tjurar vidare?
Alltså det är en lite konstig situation. Det är lite förbryllande det här med hans syn på Steve Nash, för hittills har man ju trott att en anledning till att Steve Nash fick jobbet var därför att Kevin Durant ville att han skulle få jobbet som coach i Brooklyn. Nash jobbade ju åt Golden State Warriors när KD spelade för dem och var lite grann liksom typ som en personlig tränare åt Kevin Durant. Och en hel del folk i Brooklyn Nets coachstab har ju också alltså någon form av koppling till Kevin Durant. Det är väl kanske lättare att förstå att han vill bli av med Sean Marks. som ju inte kunde, som i och med att de inte kom överens om någon förlängning med Kyrie Irving. Men alltså, det är en svårlöst situation, för det är ju inte speciellt roligt att säga att liksom, jaha, ska jag ha Kevin Durant eller ska jag ha Sean Marks och Steve Nash? För å ena sidan blir det ju på något sätt att, jaha, antingen ska Josiah vika sig för Kevin Durant, eller så ska jag ändå räkna med att, ja, men nu blir jag av med en av ligans 2, 3, 4, 5 bästa spelare. Och jag har ingen större möjlighet. Det är ju liksom dött. Det är ju ingen som är beredd att ge Nets vad de begär för Kevin Durant. Så han har ju liksom ingen möjlighet att, så att säga, få tillbaka ett motsvarande värde i en trade för Kevin Durant, vad det verkar. Och så det känns väl som att det dröjer en stund innan det här. Och dessutom så twittrade ju Josiah att han hade förtroende för Sean Marks och Steve Nash.
Ja.
Så det känns ju som lite stillestånd på fronten, och så länge som det är stillestånd med Durant så kommer det väl att fortsatt stillestånd på trademarknaden överhuvudtaget. Det är ju stendött.
Ja, nej, men så är det. Så är det absolut. Men vad säger vi om att visst är det så, Durant har väl någon annan coach, han väl också fått dojan, va? Är det inte så?
Ja, det som är så otroligt patetiskt i den här situationen. Ni vet att jag älskar KD. En gång i tiden tyckte jag att han är topp 5 spelare någonsin. Jag har tänkt igenom det här. Han är nog inte topp 5, men han är topp 10. Skitsamma, ni vet, jag älskar hans game och tycker att han är väldigt skön person också. Liksom, jag älskar hans digs på Twitter och så vidare. Men det där är ju bara idiotiskt, för alla vet att de gav DeAndre Jordan 40 miljoner för att Kyrie och Kevin Durant ville ha honom i laget. Alla vet att Kenny Atkinson fick ryka för att Kyrie Irving och Kevin Durant inte ville ha kvar honom. Alla vet att de tog in Steve Nash med Kyrie Irvings och Kevin Durants blessing. Så att komma ut och sen kräva att GM som har lyssnat på alla de här sakerna och coachen de ville ha, att han ska bort, det är fan i mig bland det minst logiska kravet någonsin. Alltså, han börjar ju skämmas för just den här grejen. Och jag vill inte höra, hur vet du att det var han som ville ha DeAndre Jordan? Alla vet det, okej? Okay? Jag var inte där, men alla vet. Det var de som ville ha honom. Det var de som ville få bort Kenny Atkinson. Det var de som ville ha Steve Nash. Hela den situationen är bara patetisk.
Jag fattar inte vad han vill uppnå med det här. Alltså, vad... Mm. Nej, han skjuter ju sig själv i foten lite, kan jag tycka.
Ja, det är jäkligt otydligt. Ja, nej, men verkligen. Och jag vet inte hur det får honom närmare. Ja, han kanske tänker helt enkelt att, ja, men de kommer välja Nash och jag kommer få en trade. Men jag vet inte, helt ärligt.
För han är ju en bra spelare, alltså, som han vill ha i sitt lag. Men vem vill ha en spelare som bara vill bestämma och alltså så också?
Mm.
Och varför vill han då spela för det laget som han blir tradad till, kanske?
Alltså, exakt, man märker ju också att KD har ju en historia av att ledsna på laget han är i. Alltså välja ett lag då, som Golden State, ja, men jag ska dit och sen det passar inte, jag ska till Brooklyn och göra min grej och det passar inte heller, och så ska han vidare. Jag läste att Irving också har läckt nu någon i hans camp då, att han tycker Nash är sämst liksom, och vill också att han ska bort. Då blir jag lite så här också, så här: Irving, du kanske ska ta det lugnt. Du, jag vet, ja, chilla, för att jag vet inte när du sist gjorde någonting rätt. Okej, okay, ja, men skitsamma, vi struntar. KD, han får väl hålla trade-säsongen ifrån oss helt enkelt, och vi får väl se när det väl sker. Nästa ämne är då att förra veckan så, jag minns inte exakt när, men någon gång förra veckan så följde en dom för Brittney Griner, och hon fick då 9 år i Ryssland. Och nu alltså jag räknar nog inte att hon sitter av 9 år. Jag tänker att det här är ett politiskt spel och att hon är en bricka och så vidare. Men har ni någonting att säga om det i alla fall? Det är ju hemskt, eller? Vad säger vi?
Ja, men det är det ju. Alltså hon, det är som oss själv sa, jag gjorde ett misstag och det är väl klart att man kanske ska hålla koll på vad det är för lagar och regler som gäller i landet man är i, men 9 år för det lilla som hon hade med känns ju väldigt överdrivet. Sen är ju, det kanske, det är andra lagar i andra länder, men det som du sa, det känns mer som ett politiskt spel det här än att hon ska vara, eller att det ska vara 9 år liksom.
Mm. Ja, för att jag såg något annat exempel där det var någon amerikanska som för något år sedan hade ja, i princip gjort samma sak i Ryssland och hon, jag tror hon, jag vill inte säga fel nu, men det handlade om månader eller 11 månader eller någonting och så vart hon släppt och så. Mm. Alltså så att alltså, 9 år är ju... Alltså det känns ju som att det handlar helt enkelt om något annat. Sen visst, alltså, och det här med, alltså det, man kan ju hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag menar, det här med lagarna, att man borde hålla koll. Det är så, alltså hon har nog koll. Hon har nog gjort det där massor av gånger. För att jag såg ju, hon har ju lirat i Ryssland i 8 år. Alltså hon vet nog mycket väl vad man får och inte får göra. Men det har väl varit okej för henne att göra det tills nu, så att säga. Mm. För att situationen är annorlunda för Ryssland idag än under de tidigare 8 åren som hon lirat i Ryssland.
Ja, världen ser lite annorlunda ut nu tyvärr, med allt vad som pågår. Och sen har ju hela den här rättegången och allt vad det också tagit jättelång tid.
Mm.
Var det gått ett halvår typ?
Ja.
Känns som att det bara har dragits ut.
Mm. Ja, riktigt tråkigt i alla fall. Hoppas att
Det som är obehagligt i det hela är ju det här då, apropå det politiska spelet, att det sägs ju då att det Ryssland vill uppnå är att få till en utväxling mellan då Brittney Griner och ytterligare någon amerikan som är dömd, tror jag, för spionage i Ryssland, och så vill de då att USA ska frige en herre som heter Viktor Bout eller Bout med smeknamnet Merchant of Death, alltså typ dödens handelsman, en vapenhandlare, smugglare, som är dömd till 25 års fängelse i USA för att i princip då har, så att säga, tillhandahållit vapen till en terroristorganisation och då vad de kallar för conspiracy to kill US citizens, alltså en konspiration för att mörda amerikanska medborgare. Så det är väl egentligen ingen man vill ha frilös på gator och torg, den är Viktor Bout eller Bout eller hur man nu ska uttala hans namn. Men som sagt, såna där, den typen av förhandlingar har ju pågått förut i världen, och det är väl inte omöjligt att det liksom blir ett sånt pass tryck ändå på framförallt den amerikanska administrationen att det här förr eller senare sker, och att Brittney Griner och vad nu heter den andra, där har jag lyckats glömma bort, Paul någonting, att man helt enkelt gör en fångutväxling.
Mm, en trade, så att säga.
Ja, typ.
Ja, blockbuster, typ. Allt det där. Men du verkar ju ha lite koll. Har du någon sån här klassisk trade tidigare? Politisk trade?
Sånt höll man ju på med mycket under kalla kriget, det här med fångutväxling, att man liksom i princip bytte spioner med varann. Och att det i någon mening så, ja men alla visste ju att ja men vi håller på med det här och ni håller på med det här. Här var det någon som gjorde bort sig som torska och så har vi dömt dem, och sen är det då någon liknande. Och då har man ju, eller då är det ju nästintill liksom legitimt, ja men vi har haft den här killen, vi har betalat honom för att han ska spionera åt oss på er, och så är man liksom i en motsvarande situation, så jag har liksom inga namn rakt av i huvudet, men att det har hänt förut, så är det ju. Men kanske inte att man byter en basketspelare mot en vapenhandlare, den är väl kanske ny, men det är nya tider.
Ja. Absolut, absolut. Ja, men då så. Då släpper vi det. Vi hoppas, vi bänken skickar då en tanke till Griner och hoppas att det löser sig helt enkelt. Okej, den här var lite konstig tyckte jag, så att vi kör den då. Dwight Howard, det vet ni vem det är. Han säger att jag spelar helst i NBA nästa år, men om jag inte lyckas få ett kontrakt med ett lag, då är jag redo att göra min övergång, alltså transition till WWE, alltså wrestling. Vad känner ni när ni hör på den? Om ni känner på den, vad känner ni då?
Alltså Dwight får väl göra vad han vill, men jag måste säga att wrestling är ju kanske det fånigaste det här jorden har skådat i mina ögon, men det är, ja.
Mm.
jag tycker det skulle liksom... Vad
sa du? Han har ju kroppen för det.
Han, nej, är väldigt, tänkte, han passar väl som det ändå. Om man ändå ska göra det. Liksom. Ja. Om någon ska göra det. Ska väl han kanske göra det. Han är ju goofy också. Han gillar ju att hålla på sådär. Ja, skoja.
Absolut.
Ja.
Men det var ju en sak som Kevin Durant twittrade. För det har ju varit mycket snack om det man kallar för Kevin Durants legacy. Och alltså det, hans arv han lämnar efter. Så han ska rankas i baskethistorien. Så twittrade han ut en dag: "What have you done today to earn more legacy points?"
Nej, exakt.
En tydlig subtweet mot alla möjliga. Och då kan man väl säga att det är ju all power till Dwight Howard om han struntar i sin legacy och kör wrestling. Det är väl helt okej. Men jag, som sagt, få saker är så lite intresserad av som wrestling.
Ja, ja, det känns väldigt amerikanskt.
Ja.
Bara det. Okej, vi släpper det då och går till sista punkten. DeJounte Murray och Paolo Banchero har beef. Otrolig beef. Och jag hängde inte riktigt med på vad än som hade hänt. Jag såg ett klipp att DeJounte Murray hade varit på planen, gjort en sjuk move på Banchero. Banchero letar ju...
Han försvann.
Alltså, jag vet, har ni sett den där? Det är helt sjukt.
Oh, ja.
Banchero är ju en annan värld. Han är inte ens kvar på planen. Alltså, helt,
nej, han är inte
sjukt.
Ens på läktaren.
Nej, alltså det ser så... Det är ju sinnessjukt. Men jag förstod inte. Hade något hänt innan det, eller är det katalysatorn?
Ja, jag har faktiskt inte heller riktigt tänkt med där.
Jag har inte fattat heller hur det hela uppstod. Men jag har sett det där klippet och sen så är det väl... Ja.
Meddelanden fram och tillbaka.
Murray
där de...
säger att han gör så mot honom för att han har förändrats efter att han blev vald i draften typ. Att när han var yngre att han var liksom ödmjuk och att han började bete sig som en kung. Och att det är det han stör sig på. Men jag tycker Murray och liksom, han har betett sig lite konstigt den sommaren. Han börjar bli lite reckless. Jag såg någon sån här match där han typ tog bollen och typ studsade mot motståndarens huvud. Jag vet inte om ni har sett det där. Det ser jättekonstigt ut. Alltså man bara, fan gör du, man? Du spelar NBA, skärp det liksom.
Direkt så... från 2002 typ.
Ja, exakt. En move Skip to my loo, Ray for Alston and one grej. Man bara, vad fan gör du?
Ja, otroligt. Ja, i alla fall, de verkar vara sura på varandra. DeJounte Murray verkar framförallt vara jävligt lack på Paolo Banchero.
Men vadå, känner de varandra sedan tidigare? Har spelat ihop eller någonting? Tydligen. Eller vad?
Alltså, Murray säger ju någonting att tydligen så har Banchero, när Banchero var yngre, så har alltså typ liksom passat Murray när han tränar och ska skjuta och liksom sådana grejer. Men efter när han då har liksom, Murray är väl den som har tagit illa upp och tycker att Banchero har förändrats, så har jag också fattat Addis. Sen har då avföljts honom på Instagram. Och vilken skam, alltså, vilken fruktansvärd handling. Det är ju nästan fängelsestraff på att följa någon på Instagram. Men och så då tyckte då Banchero, "So you unfollowed me on Instagram. Well, okay, that's okay, but stop sending double teams." Alltså han vill inte bli dubblad i den här typen av matcher, utan det här är liksom tillfälle då, var en mot en. Och då svarade Murray med: "You try to flex on that number one pick shit on me when I was been rooting for you when you was a kid asking to rebound for me. Don't get on this internet saying nothing." Så det känns ju lite grann som att man liksom, vad fan gör ni för någonting? Hur kan du säga att det är en man's league och sen så kommunicera ut det här? Det är väl liksom släppt det.
Okej, så Paolo har alltså reboundat, han har tagit returer när DeJounte Murray brukar skjuta. Kan det vara, är DeJounte Murray så reckless att han bad honom komma ner och ta returer för honom nu under sommaren och sa sen, "You changed."
Varför tar du lite change that I lost all respect? Jag tror nog kanske inte att det ändå är kutym att man liksom som NBA-spelare ber number one draft pick att komma och rebounda åt den. Jag tror inte att det riktigt är så man gör. Framförallt inte när man spelar i olika lag. Men som sagt, jag har ju aldrig spelat i NBA, så what do I know?
Jag flyter den teorin ut här bara att Murray kanske är så... Han tänker att det är vad fan, jag har gjort 3-4 år här i NBA. Du ska sätta dig liksom. Ja.
Bra nivå.
Ja, exakt. Men jag hoppas att de blir vänner igen, helt enkelt då. Ja, det var faktiskt det,
man blir ju otroligt nog lite sugen på att se första matchen mellan Atlanta och Orlando. Det var länge sedan jag såg fram emot att se en Orlando-match.
Absolut, det är enda matchen jag ser i år. Alltså Orlando. Det är ju bra, tack för att du påminner mig då.
Skriv in det i kalendern.
Ja, fort, faktiskt exakt. Orlando mot Atlanta, det kan ni alla kika in då när den sker. Ja, men bra, det var det jag hade om NBA. Mer än så har liksom inte hänt. Ja, jag vet inte, har ni pratat om Bill Russell förra veckan?
Nej.
Nej, det gjorde vi nog faktiskt inte.
Nej, vi kan väl i alla fall säga RIP till Bill Russell, kanske.
Verkligen.
Den största i NBAs historia. Det är ingen överdrift att säga så heller. Vad är det, 12 ringar på 13 år?
11 ringar på 13 år, men ja. Och som sagt, en av de där ringarna är ju som spelande coach, eller om det till och med är två av dem, jag minns inte riktigt, men sen också då så att säga med den värdighet och alltså den tyngd och på något sätt gräs han har haft i kämpandet då liksom för liksom mänskliga rättigheter mot rasism, att helt enkelt liksom det sätt Bill Russell har fört sig på genom hela sitt liv även efter karriären är ju liksom helt otroligt.
Helt otroligt, och att han gjorde det, det är svårt att tänka sig nu, även om alltså Boston är ju fortfarande stökigt när det kommer till rasism och så, men där och då när han spelade, det var ju oerhört mycket värre. Och han är ju, ja, det han har gjort är stort på riktigt liksom. Inte bara på basket i basketsfären, utan även liksom i USA i stort, politiskt och så vidare. Jag lyssnade faktiskt på många poddar om det, många gick igenom mycket om hans liv och sådär. Jag säger, ni kan väl, det finns många bra poddar om Bill Russell man kan lyssna på om man vill veta mer i alla fall, men vi säger väl RIP såklart till den bland de största i NBA
utan tvekan.
Sist men inte minst Amanda Zauis kommentar om Victor Gadefors. Nej, jag skojar. Vi bör inte ta upp det.
Nej, inte att vi ska ta det här en gång till ett år senare.
Nej, vi skippar det. Jag skojar, dåligt skämt.
Men
det är väl enklast att bara gå till hot takes direkt istället. Är det inte så?
Okej, hot takes. Amanda Zauis kommentar. Nej, jag skojar.
Anders, om inte jag är helt missminner mig, så du har väl haft den som liksom har legat på glödande kol här nu ganska länge.
Jag har det, men jag minns ju inte vilken det
vilken
är.
Vilken det?
Vart är det? Jag ska fundera lite. Vänta, är det någon?
Ja, men fundera lite vilken av alla de här liksom biffarna du har på grillen som du ska stycka upp idag, så får Nick gå så länge.
Jag har inte haft en hot take på typ 4 månader, så jag måste förbli consistent. Okej, här kommer en hot take. U16-EM börjar snart för herrarna. På torsdag, då kommer vinna BEM. Woohoo, let's go. Ännu ett BEM, baby. Vi ska plocka in så många som möjligt.
BEM.
Fattar det?
Ja. Ska vi ha en parad också?
Jag är lite osäker på om det där kvalar som en hot teknik. Det är mer som någon form av preview faktiskt. Oberoende av att jag håller 100% med att det är jävligt viktigt faktiskt ur någon form av perspektiv att vi spelar AEM snarare än BEM, inte minst då för just det här att tidigt lära sig, och att det också förstås är utvecklande för alla runt omkring, alltså coacher etc, etc. Det är bra att komma iväg på de här turneringarna och se vad de bästa gör, och skaffa sig inte minst ett kontaktnät, folk man kan utbyta erfarenheter med och ringa när man har problem med någonting och någonting man vill gå igenom. Så det betyder mer än vad man tror att vi har landslagen i A-grupperna. Det håller jag med om. Men jag är inte säker på att vi godkänner det som en hot take. Lojsan, har du någon hot take?
Nej, jag behöver återhämta mig från mina senaste hot takes.
Är det så?
Ja. Får ta en paus.
Du är brännskadad av dig själv.
Ja, tyvärr.
Det är ju skrämmande att höra. Addis, hur går det för dig?
Alltså jag letar ju febrilt, men jag vet inte om jag... Alltså jag har en som är superstökig som jag inte kommer dra här. Den får stanna där den stannar. Sen, nej, jag vet faktiskt inte. Jag skrev ju faktiskt innan, det är ingen hot take, men jag kan bara säga det. Eftersom jag scrollade igenom några konversationer jag haft med folk jag känner. Jag skrev innan den här finalen som de spelade, Kadogänget, så skrev jag: hoppas Sverige torskar, sånt bygger karaktär. jag säger samma sak till U16. Det gäller att bygga karaktär, helt enkelt.
Jaha.
Men jag kan ta en. Det är ju våra, det är 3x3. De gör ju sitt första EM någonsin ever. Och de tar medalj.
Oh,
det skulle vara tungt. Den är
juicy, ja. Vad, faktiskt.
Hur icke-favoriter är de?
De är nog rätt så långt ner som det går att bli.
Okej, okay, ja.
Skulle jag gissa på.
Mm. Mm. Så den är med andra ord, den är het?
Ja, men det skulle jag nog säga. Faktiskt. Jag kom tillbaka. Fågel Phoenix.
Då får vi väl följa upp det här då. För att, alltså, vi säger mycket, men vi är sämre på att följa upp grejer. Så jag tänker att,
det här följer vi upp. Det här skriver vi också upp i almanackan. Precis som vi skriver upp Hawks Orlando Magic, så skriver vi upp 2-4 september i Aten i almanackan. För det är då EM går. Jag måste erkänna, jag har inte heller någon hot take, för jag väntar fortfarande på att det ska hända något i NBA. Det enda som jag möjligen kan tänka mig är, alltså, som det måste ju lösa sig med antingen Kevin Durant eller med Donovan Mitchell för att folk ska börja göra något. Alla andra trades och allting annat är ju på något sätt helt och hållet stiltje liksom tills dess. Los Angeles Lakers kan inte försöka göra någonting med Kyrie Irving. Miami Heat kan inte göra någonting överhuvudtaget. Alltså, det är ju flera lag som inte har gjort någonting, som man kan tänka sig att de är klart intresserade av att göra någonting. De enda som väl faktiskt har agerat konsekvent och smart är ju San Antonio Spurs, som skeppade Dejounte Murray till Hawks i jakten på att få nästa års första draft pick, och som vill bli då den unge fransmannen Victor Wembanyama. Så det är ju ingen hot take, men vi får väl se. Kanske får Johansson till sist som man vill. Om det här är det San Antonio Spurs har, då kanske Greg Popovich hänger upp coachtavlan i björken nu då. För det här kanske inte blir så roligt ett lag som det ser ut nu, när de har tradat bort de två bästa spelarna de hade.
Mm. Absolut, och ja, sista grejen vi måste nämna, det är ingen hot take heller, fan, vi har ett hot take-segment utan hot takes, men i alla fall, vi har ju inte nämnt heller att det är så sjukt att i söndags när min polare skickar en bild till mig och bara så här: Steve Nash, Dirk Nowitzki är på Studenternas i Uppsala och kollar Sirius.
Så det är ju jävla sjukt.
Det är, alltså, jag blev ju golvad, alltså, jag ville bara slänga mig på cykeln och dra ner till Studenternas och stå och vänta utanför.
Med mikrofonen i högsta hugg.
Ja, hello, bänkvärmarna här. Can I interview you? Kevin Durant wants to leave you, Nash. What do you think?
De var ju också spelade tennis i Bromma tydligen.
Är det så?
Ja, jag fick en kompis som jag skickade bild på det.
Tennis i Bromma och sen avrundar de med... Men liksom okay. Och sen avrundar de en allsvensk match. Alltså, det är ju helt sanslöst egentligen. Alltså,
det är ju så att Dirk Nowitzki är ju gift med fotbollsspelaren Martin Olsson syrra. Så ja. De är ju rätt mycket i Sverige. Nu spelade väl inte Martin Olsson för Malmö när de torskade mot Sirius. Vi måste ju nämna det också, att Sirius slog Malmö. Självklart. I sammanhanget. Shoutout till Bobby för övrigt, apropå det. Vår vän Bobby i Malmö. Men whatever. Och Steve Nash och Dirk Nowitzki är ju gamla goda vänner sen minst 20-25 år tillbaka, spelat tillsammans och allt det där. Så de är ju uppenbarligen connected, och Steve Nash är en gammal fotbollsfanatiker. Så jag kan lätt föreställa mig att han tyckte det var svinkul att gå på fotboll i Sverige. Liksom en ytterligare en fotbollsskalp i bältet, att gå på Studenternas i Uppsala.
Ja, men det är ju det som värmer lite. Han skulle ju aldrig åka ner till Borås och kika in Älvsborg, utan eller så här, IFK Göteborg, eller vad jag vet inte, Louise, är det Örgryte kanske du håller på? Eller något sånt. Det skulle inte hända, utan
guys.
Han drar ner... Guys, oh,
fy, lugna ner dig.
Eller Fässberg.
Fässberg.
Fässberg IF. Ja, nej, men
jag känner att som sagt vi kanske ska döpa om det här med till hot takes till stökiga takes emellanåt istället. Det känns
eller,
som att det
eller blev, bara takes.
Takes. Det blir väldigt stökigt hur som helst. Det kan också vara ett segment. Bänken stökar.
Exakt.
Istället för hot takes. Eller hur, Nick? Vad säger du? Vi säger så, va? Gör vi inte det?
I agree.
Good. Då ses vi på Hovet den 25 augusti i Sverige och Tyskland. Ha det bra. Och glöm inte att bänken aldrig ljuger. Inte ens när vi är tokstöken. Ha det bra. Hej då.
Jaha.